Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon, och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig, Gunilla Grell Lundgren. Här ska du få träffa en intressant person som jag kommer i kontakt med många gånger och i många olika sammanhang under mina vistelser på Gotland. Hon har minst sagt många järn i elden. Och hon är en av de mest kända personerna på Gotland. Möt Katarina Michanek. Varsågoda.
Ja, här sitter jag i vår trädgård på Gotland tillsammans med en mycket intressant person. Du får presentera dig själv.
Ja, Katarina Michanek. Om du vill att jag ska definiera vem jag är, så brukar jag säga inte först barnläkare. Men det är ju många som förväntar sig att det ska vara det. Utan i första hand brukar jag säga att jag är mamma till tre söner. Jag har tre barnbarn som jag är farmor till, följaktligen. Och det tycker jag är en ny fantastisk centrum i mitt liv. Så det känns fel att presentera sig när man är pensionär, fortfarande i viss del verksam, men ändå pensionär, så är det inte yrkeslivet som är det som är centralt längre. Det är en viktig del av till det som är bakåt, men det är i nuläget inte det centralaste. Men jag är barnläkare, ja. Och jag tror att det är det som också gör att du har hört och vill prata med mig.
Nej, men förstår du, jag har träffat dig i alla möjliga sammanhang. Mm. Dock inte i barnläkeriet.
Nej.
Men du pratar inte gotländska.
Nej.
Men du bor här.
Ja, sen väldigt lång tid tillbaks.
Hur kom det sig att du flyttade till Gotland?
Ren slump skulle jag vilja säga. När man ska bli barndoktor så måste man, eller måste alla doktorer i Sverige, oavsett specialitet, man måste göra 6 månaders tjänstgöring som distriktsläkare. Och då var jag tillsammans med Christer som hade just börjat bygga ett hus på Gotland, blev färdigt precis när vi hade träffat varann. Och jag ville göra den där distriktsläkartjänstgöringen på landet, så vi skulle åka hit och vara här i 6 månader. För att jag skulle göra den, och sen skulle vi vara kvar över sommaren, och sen skulle vi tillbaka till Stockholm, för det är där jag är född och där skulle jag verka, trodde jag.
Men så blev det inte.
Så blev det definitivt inte. Det var så att när jag hade ju var på väg till min barnspecialitet när vi kom hit, och det betydde att ganska snabbt så fick barnkliniken klart för sig att det fanns en barnläkare till på Gotland, som de sa. Jag vill ju inte riktigt kalla mig för det eftersom jag inte alls var färdig specialist, men jag hade 2 års mera barn än någon annan på Gotland förutom de 2 barnläkare som fanns här då. Och de ringde och frågade om jag inte kunde komma till dem. Och eftersom vi inte hade något inbokat i hösten specifikt, så Christer och jag, så sa vi okej, vi kan väl bli kvar ett tag till då, får vi se.
Och ni hade väl bostad då tydligen?
Vi hade ju ett hus som fortfarande finns kvar, och där Christer, som jag då levde ihop med några år, inte... Ja, han bor där fortfarande, så han har kvar huset och finns här borta, 1 kilometer bort. Och vi har ett barn tillsammans, så det är väldigt praktiskt. Och ja, där får man väl säga. Det var väl så det var. Christer är grafiker och hade inga svårigheter egentligen att börja att fortsätta med sin yrkesutövning på Gotland. Så han utvecklade distansarbete mer och mer, och jag blev kvar på barnkliniken.
Ja,
där vi där det.
Ja. Hur länge var du barnläkare på barnkliniken?
Jag är egentligen större delen av livet. Jag hade ju jobbat på KS Karolinska i Stockholm innan, och sen var jag tillbaka där och jobbade i några olika omgångar för att dels först få klart min specialistutbildning, men sen också upprätthålla kompetensen. Men sen har jag också arbetat i Afrika i några år. Plus att jag på senare år, efter att jag inte kunde vara jour, också har arbetat på barnmottagningar på lite andra ställen. Inte som någon slags stafettläkare, utan som vikarie av och till.
Mm.
Men på Visby barnklinik har jag varit då sedan hösten 75. Och det har varit min fasta förankring sedan dess, kan man väl säga. Det tog några år innan det blev helt klart att jag skulle... Eller att det som jag själv förstod att jag nog skulle bli kvar här.
Ja.
Men jag har ju haft jobbet på barnkliniken hela tiden. Och man blir väldigt snabbt överläkare när man jobbar på en sån liten klinik. Så det blev jag efter bara ett par år. först som förordnad, tillförordnad förstås. Men, och sen var jag chef på barnkliniken i 10 år. Så jobbade hela tiden mest kliniskt men mycket med utvecklingsarbete också.
En lustig sak som jag måste berätta för våra lyssnare, som vi har upptäckt, att under din utbildning så hade du en, vad heter det, hette inte mentor på den tiden, men en person på barnkliniken i Handen som hette Göran Hulting. Och honom känner jag, eller kände, han gick bort förra året.
Det är den här lilla världen.
Ja, den lilla världen. Men han hälsade till honom och han hälsade så mycket tillbaks till dig. Han kom mycket väl ihåg dig.
Ja, och det var ju inte bara så att jag träffade honom på utbildningen, utan jag träffade honom faktiskt i egenskap av patient när jag växte upp. Han hade hand om mig, för jag var väldigt mycket sjuk som liten. Som vuxen har jag varit väldigt frisk, men som liten var jag mycket sjuk. Och det kanske på något sätt bidrog. Men då var jag med min mamma hos honom flera gånger. Och jag ska inte säga att jag kommer ihåg honom, men jag kommer ihåg att jag hade en väldigt snäll doktor.
Ja.
Så det är ett starkt...
Ja, och jag hade ju kontakt med honom då via apoteket, för att han ringde in telefonrecept som man gjorde på den tiden.
Ja.
Så att där ser man vad världen är liten. Men du har också varit skolöverläkare här. Och vad innebär det?
Ja, så det var ju bara precis i slutet av min verksamhet. Jag har gjort lite annat än varit barndoktor faktiskt. Om man tänker efter så finns det andra saker som påverkar. När jag slutade som barnklinikchef efter 10 år så blev jag tillfrågad om jag inte kunde komma och jobba på ledningskontoret på Gotland som byråkrat, hälso- och sjukvårdsstrateg heter det.
Mm-hmm.
Med någon slags tjänstemannansvar för hälso- och sjukvårdens utveckling på ön då.
Blev du byråkrat då?
Ja, det blev jag. Och det var, jag var, sa nej direkt när de frågade mig. Men sen när jag började tänka efter så tänkte jag, okej, det är ju inga svårigheter för mig att gå tillbaks. Med väldigt lång erfarenhet och många år bakom sig så kan man växla spår, vara byråkrat ett tag och ändå gå tillbaks om det skulle kännas som att jag inte vill hålla på med det. Det var väldigt spännande år, men det var inte riktigt min grej.
Och det var barn?
Nej, det var som var lite absurt. Folk skrattade åt mig därför att de sa att vi har aldrig hört dig ta ordet äldrevård och äldreomsorg i munnen genom alla dessa år som vi har hört det i olika sammanhang. Jag har ju varit politiskt aktiv också, så jag har hört sig i ganska många olika sammanhang. Men det har ju handlat om barn nästan alltid, precis som du säger. Men då, nu fick jag lov att bredda mig så att jag skulle kunna någonting om hälso- och sjukvården överhuvudtaget på ön. Och där fanns jag ett par år. Sen kom ett annat erbjudande på grund av omstrukturering, kan man säga, på ledningskontoret. Då bestämdes det att det skulle bli en kvalitets- och utvecklingsenhet inom hälso- och sjukvården. Och då frågade de mig om jag inte kunde bygga upp den. Och det sa jag att jo, men det kan jag tänka mig. Det verkar spännande. Ska man vara byråkrat så är det nog roligare att få hålla på med det som man är specialist på i alla fall. Så då gjorde jag det. Sen hände då det som du frågade om från början, nämligen att de ringde från skolhälsovården och frågade om jag skulle kunna ta den eller söka den chefstjänst som hade, den skolöverläkartjänst som hade blivit ledig där, efter att det har varit samma utövare på den i väldigt många år som jag hade samarbetat med genom åren och så. Och då så var jag tveksam därför att jag skulle gå i pension inom ett par år. Jag tyckte det var sent att dra igång en ny verksamhet så.
Innebär det också mycket administration?
Ja, det gjorde det. Organisation framförallt.
Så du var inte ute i skolan och lyssnade på barnens hjärtan? Eller?
Ja, det gjorde jag också.
Det gjorde jag också. Så du visste vad du talade om sen?
Jo, men det tycker jag att man kan säga. Jag hade lyssnat på barns hjärtan i så många år innan dess. Så att det var ju ändå parenteser det här med att jobba på bara vid skrivbordet. Men inom skolhälsovården kan man säga, där är det, patientarbetet är väldigt mycket ändå att arbeta med papper och byråkrati kan man säga, därför att det handlar väldigt mycket om att hitta olika former som fungerar för barnen, där man verkligen kan se till att deras situation inom skolan fungerar för dem. Och då måste man ju arbeta med organisation, man måste arbeta med psykosomatik.
Tänker du då på barn med ADHD till exempel?
Ja,
så?
Det blev en väldigt, väldigt stor grupp barnen med de så kallade bokstavsdiagnoserna.
När man väl upptäckte bokstäverna så var det väldigt många som hade dem.
Ja, Det kan man väl fråga sig också, om det finns en överdiagnostik som vi själva verkar ha med annan problematik.
Har vi inte alla lite av ADHD i oss?
Ja, det skulle jag vilja säga och hoppas på. Därför att det handlar ju också om att våga vara frimodig, att inte inrama sig i alla 100-procentiga regler i alla sammanhang och så. Men man ska inte förringa problematiken. Det är alldeles klart för de som har en helt klar diagnos och där det verkligen är så att det är den typen av problematik som de har. Då kan man också hjälpa dem på väldigt många olika sätt. Och det handlade skolöverläkeriet väldigt mycket om.
Så du hade mycket att göra då med psykologer och
specialpedagoger och kuratorer. Man kan fundera över vad bakgrunden är till barn med bokstavsproblematik. Och det är väl inget tal om att det finns rent medicinska bakgrunder. Men det är också så att den svårigheten som de barnen har, den kanske är fullt hanterbar om man lever i en situation som fungerar för en. Både i sin familj och i sin barnomsorg och sin så småningom skola. Och det gäller att hantera de här barnens problematik på ett sånt sätt att man inte hanterar det som inte är huvudproblemet egentligen. Har du en trasslig social situation så är det du behöver hantera i första hand. Har du en regelrätt pedagogisk problematik, typ dyslexi eller så, är det som du måste hantera. Och det här var väldigt mycket det som vi arbetade med, att hitta strukturer och former för att det skulle... Man skulle bli bra på att ta reda på vad det faktiskt var som var barnens problematik också hantera det.
Ja, var det du som styrde då om det skulle bli piller eller prat?
Både ja och nej. Ja, det är så generellt att man måste ha en speciell tillstånd från Socialstyrelsen för att förskriva preparat när det gäller alltså den typen av psykofarmaka som man använder för barn med bokstavsdiagnoser. Och det var så att det hade jag inte haft någon svårighet att skaffa mig, men jag avstod från det alldeles med flit. Därför att jag ville ha möjlighet att sortera. Så att det var så att när jag tyckte att barnen faktiskt behövde medicineras, då remitterade jag dem till BUP, för jag visste att när de kom dit fick de medicin allihopa. Men de som jag tyckte, och det var ändå väldigt många, inte behövde medicineras utan behövde andra typer av åtgärder, de remitterade jag inte. Så på det viset hade jag
en viss styrning.
Ja,
det är inte säkert att alla lyssnare vet vad BUP är.
Nej,
för någonting.
Det har du alldeles rätt i. BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatriska kliniken. Mottagningen numera, det var en klinik förr, men nu är det en mottagning.
Så du hade inte kontinuerlig kontakt sen med de här barnen, utan du styrde in dem på något spår?
Jag hade kontinuerlig kontakt med dem ändå, därför att i och med att jag var skolöverläkare så hanterade jag deras skolsituation. Men det betyder att vi släppte aldrig de här barnen, utan barnpsyk fungerade mer som konsulter, men medan vi ändå hade huvudansvaret för barnen i skolan.
Mm. Jag har egentligen många fler frågor angående det där, men vi måste gå vidare i programmet.
Det kan jag tänka mig.
Och då tänkte jag att vi skulle, om jag säger Afrika, vad säger du då?
Mm.
Har du varit där någon gång?
Ja, jag har varit där ganska många gånger, men första gångerna mest som turist och så småningom var jag där för att arbeta.
Hur kom det sig?
Ja, egentligen är det inget konstigt alls, så tillvida att jag är uppväxt med biståndsarbete. Min pappa var under hela min uppväxt mycket engagerad i biståndsfrågor och så småningom chef för det som från början hette NIB och så småningom blev SIDA, det vill säga den svenska biståndsmyndigheten. Och det var han under hela min tonårstid. Så när jag började läsa medicin så sa de flesta att jag, jaha, du ska väl ut och jobba i Uland. Och det hade jag väl inte direkt bestämt mig för, men det var inte något som kändes främmande eller så. Sen gjorde livet sina skutt, så att efter några år på Gotland så skilde jag mig från Christer, grafiken. Och sen gifte jag mig efter ytterligare några år med Gunnar Bendlin som är bonde.
En av Gotlands starka män.
Ja, det kan man säga alldeles klart. Mm. Och när vi träffades så var vi båda politiskt aktiva, inte inom samma parti, men vi träffades ute på Östergarn där jag då fortfarande bodde och han också, det där han har sin gård. Men också i politiken. Och när vi började vara tillsammans så var en av de första, så han var faktiskt internationellt ansvarig för den internationella sidan inom Centerns ungdomsrörelse, både nationellt och lokalt på Gotland. Så att en av de första sakerna han sa till mig var att förr eller senare ska ut och jobba, för nu är vi ett bra, en bra duo. Du kan jobba som barnläkare och jag kan jobba med skogsvård eller något annat inom...
Vattenvård är det senaste
han har gjort. Det höll han inte på med i Afrika.
Vi kan ta det som en liten parentes. Att han har ju organiserat hela jobbet med att Östergarn får dricksvatten från havet genom en speciell rening. Det är ju väldigt kortfattat sagt och vi är så nöjda med det.
Ja, det är helt fantastiskt. Det är en otroligt driftig person som jag inte längre heller är gift med av olika skäl, men som jag beundrar väldigt mycket.
För hörs och syns överallt.
Precis, och är då, ja, inte så lätt att leva med, men det kanske inte jag är heller. Men otroligt duktig och har en osedvanlig förmåga att få till det han bestämmer sig för att göra.
Få folk
och det
med
fick han,
sig.
Ja, men verkligen. Och det fick han med mig i Afrika också, för att vi hade 40 mjölkkor med rekrytering, som jag då lärde mig att det heter. Ja, rekrytering är då alla de här ytterligare nötkreaturen som man har när man har en gård för att fylla på beståndet. Och jag jobbade inne på barnkliniken. Han hade 3 barn tidigare och jag hade 1 barn tidigare. Och sen fick vi 2 tillsammans. Så vi hade ganska mycket att göra, minst sagt. Och vi drev under några år ett kooperativ för att orka med gården. Men också för att vi tyckte att det var roligt och för att det var viktigt. Vi hade faktiskt under ett par år Sveriges största odling av naturenligt odlade morötter. Jaha. Som vi låg och rensade för hand. Tillsammans med en massa skolbarn och våra egna barn och diverse vänner och så. Men en dag så tyckte Gunnar att nej, nu är det för mycket. Så nu ska vi sälja djur och maskiner och så ska vi åka till Afrika och jobba några år.
Ja, han var med i Afrika.
Ja, visst var det. Då, han var under en period som var mellan han flyttade hemifrån till han tog över gården, eller vi tog över gården, för det gjorde vi tillsammans på grund av att hans mamma blev svårt sjuk och hans pappa var död då sedan några år.
Det är ett mycket vackert hus.
Ja, fantastiskt.
Det, vet du vad det är för arkitekt?
Till, du menar Bengtsgården?
Ja.
Ja. Nej, det vet jag inte. Det undrar jag om någon vet.
Men det gamla som har varit tullhus en gång på Katamarsvik, det är ju väldigt lika.
Det är väldigt likadant och vi tror ju att det måste vara samma byggmästare. Ja. Vi tror nog kanske inte att det finns någon arkitekt, men en byggmästare måste vara densamma. Ja, det var en fantastisk gård. Men i alla fall så, när Gunnar sa det här om Afrika så var jag väl först lite skeptisk. Hur gör man? Kan man lämna en sån här stor verksamhet och bara? Men det kan man om man är en driftig person. Och det är väl så att han hade mycket kraft och jag hade väl också och har en hel del kraft. Så att när vi bestämde oss då var det ingen snack om saken. Så att han blev Sveriges första elev på Ultuna. Som inte hade mer än 7 års folkskola. Eller student heter det ju. Och tog 10 poäng i skogsvård. Han hade jobbat på Lövsta landsbruksskola. Hade en paus mellan när han lämnade hemifrån. Och sen tog över gården, jobbade han som skogshuggare på Gotland. Och då var han lärare på Lövsta landbruksskola och skogsbruksskola bland annat. Och det var därför det blev skog, därför att när det så småningom blev så att vi började söka tjänster så visade det sig att han var väldigt efterfrågad, men det var väldigt mycket skogsvård som behövdes.
Man tror inte att det finns så mycket skog på Gotland, men det gör det ju faktiskt.
Det är väldigt intressant att du säger det, för det var nämligen en av de första repliker jag sa när jag presenterades för honom, för då var han skogshuggare och sa att han var det. Och då sa jag, precis som du säger, finns väl ingen skog på Gotland. Då bet han ihop tänderna och så sa han, du, det kan jag tala om för dig. Det där är en fördom som alla har. I förhållande till hur många vi är på ön och hur många det finns i andra delar av Sverige så är Gotland Sveriges skogrikaste landskap.
Mm-hmm.
Så är det.
Där lärde man sig något.
Ja, precis.
Jaha.
Gunnar fick arbete som skogsvårdsrådgivare till den namibiska regeringen, för det var till Namibia vi så småningom åkte. Och jag fick jobb som doktor på barnkliniken i Oshakati, som är en stad som ligger 80 mil norr om huvudstaden Windhoek och ligger mitt på landet, men som har den största barnkliniken näst efter huvudstaden i landet.
Vad talar ni för språk?
Ett av de officiella språken i Namibia är engelska.
Och vilken tur.
Ja, så vi talade engelska. Men det kunde ju inte de allra flesta människor.
Hur var det att jobba med dem? De var väl inte så högt utbildade precis, invånarna?
Invånarna var ju inte det, självklart inte. Nej. Och väldigt många av dem talade ju inte något annat än sitt eget lokala språk. Och Shivambo talade de flesta i norra Namibia. Så att jag arbetade ju med tolk hela tiden. Och det var problematiskt till att börja med. Men man vande sig väldigt snabbt.
Var du på ett sjukhus eller hade du egen praktik?
Nej. Jag var på en stor barnklinik. Aha. Där vi hade lika många patienter per dag som man har på en månad.
Menar?
Ja, nej, mer än så. Oj. Alltså på mottagningen så hade vi sådär mellan 150 jourfall varje dag. Och på dem var man mellan 2 och 7 doktorer beroende på tillgången för dagen. Mm. För det var väldigt ojämnt vilken tillgång det fanns på doktorer. Och annan personal också.
Vad var det för sjukdomar? Eller var det olycksfall mest? Eller?
Nej, inte. Olycksfallen går ju i större utsträckning till kirurgklinikerna. Så att det är barn som barnläkare har man ju framförallt de medicinska barnfallen. Och där kan man ju säga, alltså sjukdomspanoramat skiljer sig inte så mycket åt från hemma. Det vill säga de vanligaste sjukdomarna, det är infektionssjukdomar av olika slag. Och det är bara det att barnen är så otroligt mycket sjukare i samma infektionssjukdomar.
För de är undernärda också.
För att de är undernärda, nästan allihopa är undernärda i grunden. Ganska många var HIV-smittade. Och de sjukdomar som man här knappt behöver söka doktor för blir många barn väldigt sjuka i och behöver ha mediciner för att bli bra. Ja. Inte minst vanlig förkylning leder väldigt ofta till lunginflammation.
Ja, och näring antar jag de behöver.
Näring, precis.
Hade ni någon vaccinationsprogram?
Bra fråga. Jättebra fråga. Den skulle jag egentligen nästan vilja göra en utvikning kring. Därför att när vi var där, ja, det var jag och en annan svensk barnläkare som jobbade på samma klinik. Och vi blev efter något år tillfrågade om vi inte kunde hålla en föredragning om någonting på den första internationella konferensen som skulle äga rum i Namibia. Och den skulle äga rum på Oshakati sjukhus. Och då sa vi båda två att jo, det gör vi. Men på ett villkor, och det är att vi får prata om vaccinationer. Varpå den ortoped som var ledare för den här konferensen blev väldigt upprörd. För han tyckte att prata om vaccinationer, det var väl inget att prata om. Man skulle prata om något rejält som medfödda hjärtfel eller något liknande. Och då sa vi att det mest reella man kan prata om när man är i ett utvecklingsland, det är vaccinationer och betydelsen av vaccinationer. Och
hur tog de det?
Ja, så han var väldigt brydd och ganska irriterad. Men vi sa att då gör vi inte det. Om vi inte får prata om vaccinationer så pratar vi inte. Och när vi hade dragit några exempel för honom på varför vi ville prata om vaccinationer, som vi sen också tog upp på föredragningen vi hade, så sa han motvilligt nej. Ja, sa han förstås. Och på konferensen som sen kom till stånd hade vi hälso- och sjukvårdsministern Nicky Yambo som var färdig distriktsläkare men som sen Namibias självständighet hade arbetat administrativt för att utveckla hälso- och sjukvården i landet. Och han reste sig upp efter vårt föredrag och sa det här var det bästa och det viktigaste föredragningen på hela konferensen. För att är det någonting som vi måste göra så är det att vi måste arbeta med det förebyggande arbetet för att annars är det andra arbetet snabbt till intet gjort. Och vad jag gjorde, det hade inget med konferensen att göra, men vad jag gjorde, en av de första insatserna jag gjorde på kliniken, det var att jag omorganiserade arbetet så att inget barn fick komma in till doktorerna innan de hade passerat förbi vaccinationscentralen på lasarettet och fått de nödvändiga vaccinationer som
smart grej.
Viktig grej var förmodligen den viktigaste insatsen. Sen ska jag säga att eftersom Nicky Yambo var hälso- och sjukvårdsminister och med en väldigt god insikt i förebyggande arbete så hade han börjat arbeta väldigt mycket med att de som arbetade på hälsocentralerna runt om i landet skulle ha barninriktning och framförallt arbeta med vaccinationsprogram. Så att med hans inriktning hade man lagt grunden för att göra det här jobbet som jag gjorde. Men han hade inte kanske riktigt förstått, i alla fall inte närmat sig ännu vikten av att man också hade den inriktningen på sjukhusen. Befolkningen i Namibia hade alla en ägodel som de vårdade mycket jämt. Och det var deras health passport, det vill säga passet inom hälso- och sjukvården. Som var en liten, liten bok, väldigt enkel med bara några sidor. Och där man gjorde en anteckning varje gång som de kom till barnmottagningen. Och vad jag väldigt snabbt upptäckte, det var att i den här hälsopassporten så fanns det på baksidan vaccinationsprogrammet. Alltså det fanns framsida, baksida och några sidor i mitten. Och baksidan hade Nicky Jambo, alltså den här hälso- och sjukvårdsministern, utformat just därför att det skulle vara det första man såg förutom framsidan, vaccinationsprogrammet. Men det fanns nästan alltid väldigt goda, väldigt många anteckningar inne, kortfattade men många, inne i Health Passport som handlade om att de hade kommit till någon sjukvårdsmottagning och fått några olika typer av insatser, men det var blankt på baksidan.
Så kunde att, de läsa överhuvudtaget?
Nej, det kunde ju väldigt många inte, men det, där var, jobbade man också väldigt intensivt med alfabetisering, så att de allra flesta barn gick vid det laget i skolan. Men det hade de ju inte alls alla årgångar gjort så många år tillbaka. Så att det var många som inte kunde läsa. De flesta utav barnen kunde läsa, men väldigt många vuxna kunde inte. Men de hade ofta symboler istället för att det stod i text. Så hade de symboler för vad som skulle göras. Men de kunde ju inte själva läsa sina hälsopassport, för de har ju också väldigt kortfattade medicinska. Det var information till sjukvårdspersonal som stod där. Men de förstod att det var ett viktigt dokument och de var alla väldigt rädda om dem. Så att även de barnen som bodde i, för att använda ett klassiskt uttryck, hyddor ute på landsbygden.
Ja, de gjorde det en del.
Ja, det var många som gjorde. De hade nästan alltid sitt hälsopassport med sig, vilket jag var väldigt imponerad av. Men som sagt, var många var inte vaccinerade, men kunde ha blivit utsatta för väldigt många saker inne på hälso- och sjukvården. Jag hade ett barn som jag bland annat berättade för den här ortopeden om, som jag brukar berätta för det är ett så tydligt exempel, som hade råkat ut för något som många barn gjorde i Namibia och många barn gör inom fattiga kulturer. Man har ju väldigt ofta en eldstad som är centrum i deras liv på något sätt, och inte minst ofta centrum där de bor och sover och lever. Och det betyder att brännskador var bland det vanligaste som man råkade ut för överhuvudtaget. Då hade vi ett barn som hade råkat ut för svåra brännskador, och han råkade finnas där samtidigt som det kom en konsult till kirurgkliniken i Oshakati som var specialist på brännskador och var plastikkirurg. Och det var ju inte någonting som man egentligen bara så hade råd med eller någonsin väldigt sällan gjorde insatser för, därför att systemet såg inte ut så att man kunde göra det i någon större utsträckning, utan man kunde hålla på med basal sjukvård. Men den här barnet blev i alla fall omhändertaget och fick komma till Windhoek, huvudstaden, till en specialklinik och blev opererad. Väl handlagd, kostade kanske för mycket för systemet, men för den här familjen var det naturligtvis väldigt viktigt. Och kommer tillbaks, blir inlagd på kirurgkliniken för en uppföljning. Där smittas han av ett annat barn av mässling och dog efter alla dessa insatser som han hade gjort. Och när jag gick igenom hans journaler så visade sig då att han hade haft kontakt med sjukvården på olika nivåer hur många gånger som helst. Men ingen hade någonsin brytt sig om att titta på om han var vaccinerad. Och det var bland annat den patienten som gjorde att jag bestämde mig för att inga patienter behandlas på den här kliniken. Jag var inte chef, men jag hade ganska stor makt eftersom jag var den mest välutbildade barnläkaren tillsammans med min svenska kollega. Och det var väldigt mycket motstånd mot det här i början. De protesterade jättemycket och tyckte det var en jättekonstig doktor. Men sjuksköterskorna blev så småningom mina främsta supporters, för att de förstod ju vad det här betydde.
Kunde de alltså passera den här vaccinationscentralen och bli vaccinerade och sen gå 5 steg in till dig?
Precis. Och då ställer du indirekt en viktig fråga, för det är ju det första man frågar när barnen ska vaccineras här i Sverige. Barnet är väl inte förkylt eller feber? Nej, det var ju inte barnet. Jo, då fick de komma in var de förkylda, hade feber och är, då får man gå hem igen och så kommer man tillbaka när man inte är förkylda och feber. På barnkliniken i Örsakati var det så att du måste i stort sett vara döende för att inte bli vaccinerad. För vi insåg att det är det viktigaste insatsen vi kan göra för
alla barnen. Två onda ting antagligen.
Precis. Så även om du hade feber eller var förkyld eller så småningom diagnostiserades med lunginflammation när du kom in, så var du ändå vaccinerad. Hade du inlett din vaccinationsprocess, plus att man då också på vaccinationsmottagningen informerade föräldrarna om hur, eller föräldrarna, det var ju mammorna till 99%, det här var och varför, och också talade om för dem hur de skulle bäras åt för att fortsätta vaccinationsprogrammet, var de skulle vända sig. Men i och med att sjukvården också började engagera sig i det, så spred det sig mycket snabbare hur viktigt det var. Men dessutom så, jag fick alla kliniker på sjukhuset att ha koll på vaccinationerna. Och vad vi kunde märka då var att på grund av insatserna som man gjorde på hälsocentralerna med stöd av oss, så blev det så småningom så att det var väldigt få som kom med att inte ha vaccinationskort som var ifyllda. Så det blev verkligen effekt av den insatsen från vår sida, men framförallt av den nationella insatsen.
Där har vi ju ditt, vad ska jag säga, sinne för att organisera och verkligen driva igenom dina intentioner. Och jag vet ju också att du i din politiska aktivitet startade Vänsterpartiet på Gotland, var det inte så? Men vi har nog kanske inte pratat färdigt om Afrika. Jag skulle kunna lyssna på dig hur länge som helst.
Ja, Afrika är jättespännande.
Ja. Du, vad gjorde Gunnar? Han planterade skog? Eller
ja, det kan man säga. Det var det han konkret gjorde. För precis som jag arbetade ju mycket, mest med patientarbete i Afrika, men också hade också ställt krav på att jag skulle få lov att arbeta också med utbildning och organisation. För att på lång sikt är ju det mer meningsfullt än att arbeta med enskilda patienter. Det är ju alltid meningsfullt för den patienten och den familjen. Men ska man göra någonting på lång sikt, så är det den andra delen som är det viktiga. Och det var så med Gunnar också. Han låg på knä och planterade skog.
Men rent handgripligen.
Rent handgripligen, men då gjorde han det tillsammans med en del av den organisation som han byggde upp, nämligen skolelever. Han arbetade som rådgivare och konsult till deras skogsministerium. Det hette väl jordbruks- och skogsministerium, tror jag. Och det som blev hans huvudmission, det var att få folket att förstå att ska man överhuvudtaget komma vidare i utveckling, så måste det finnas skog. För skog är en förutsättning för att man ska kunna odla. Överhuvudtaget. Jordbruk och skog hör ju ihop. Namibia hade skövlats på skog under 1800-talet.
Precis, jag tänkte på.
Ja, men precis. Och det var verkligen så. Där Namibia är inte i sig ett ökenland, utan det är ett subtropiskt land. Men man hade skövlat skogen så mycket att det hade blivit öken i stora delar. Och de andra delar, ännu större, var inte öken, men var stäpp. Det vill säga, det var väldigt dåliga odlingsbetingelser. Och ska man odla upp steppmark, så måste man odla skog parallellt med andra grödor. För att annars, om man inte odlar träd, så binder det inte. Då blåser det bort allting.
Och träden växer ju lite långsammare än morötter, kan
ja,
man säga.
Ja, precis, precis.
Hur gick det med hans skog?
Ja, alltså det...
Han ser resultat av det medan ni var kvar där?
Han ser resultat så tillvida att... det planterades hejvilt över landet. För en av de viktigaste insatserna han gjorde, det var att han förstod att man måste få folk att börja förstå att det är viktigt att plantera skog. Och ska man få folk att förstå, så ska man vända sig till barnen. För lyckas man motivera barnen, då berättar de för sina föräldrar. Mm. Väldigt stor del av sin tid åkte han runt på skolor och missionerade och tog skoleleverna med sig ut på det som då var förberedda planteringar där han planterade skog tillsammans med dem. Och vad han hann se var ju att det försiggick väldigt mycket skogsplantering i Namibia när han lämnade.
Lät de plantorna vara i fred så att de fick växa upp och bli stora träd?
Alltså, det vet vi inte riktigt. Jag kan inte säga, jag vet inte riktigt om Gunnar vet det. Jag tror knappast inte han vet. Jag vet däremot att han har planer på att åka tillbaka till Namibia, och inte minst för att få lite utvärdering. Det är 20 år sedan vi var där nu. Är det väl?
På 20 år så hinner det bli ganska stora träd. Det är väl olika på sorter förstås.
Precis. Och jag hoppas han kommer iväg därför att det skulle vara roligt. Och vi har faktiskt haft planer på att vi, trots att vi inte lever ihop, vi är goda vänner och så det är inga problem. Så. Men vi har haft planer på att vi skulle försöka åka med våra barn tillbaka.
Vilket team ni är, eller var, och är fortfarande kan man väl säga.
Ja, jag tror kanske inte det här med barnen kommer att kunna bli av, för de har ju egna familjer nu och det är så många inblandade. Men det är, jag hoppas att han ska komma iväg i alla fall, så att vi kan ge dig lite svar på just de frågorna, för de vill vi gärna ha själv. Jag tror att det har satt spår. Det skulle förvåna mig om det inte hade gjort det. Han hade en chef som var otroligt engagerad och han hade en minister som var väldigt engagerad, men han blev också kompis med presidenten.
Ja,
som
insåg
att han, nej, det är inte dumt. Insåg att han gjorde ett jätteviktigt jobb. Och han träffade honom flera gånger, han var med på hans odlingar och han blev väldigt intresserad av att prata skog i olika sammanhang och sådär. Så att jag vill tro att det har slagit rot många träd som också har växt upp.
Du har ju så många strängar på din lyra och vi hinner inte ta upp alla nu i det här programmet. Men man ser dig och hör dig överallt. Är man på hembygdsföreningens möten?
Bygdegårdsföreningen.
Ursäkta.
Ja, det finns en hembygdsförening också, det är inte lätt att hålla isär.
Vilken var det nu då?
Det
var Bygdegården. Och är du ordförande där eller vad heter det?
Mm.
Ja, så du presenterar ju alltid alla program och jag gissar att du är initiativtagare till programmen också.
Inte ursprungligen. Det ska jag inte ta på mig. Det är, då satt jag inte i styrelsen när man började med det. Med idén att ha det som vi kallar för samtalskvällar på somrarna. Den är nu vid det här laget. Vi firar 10-årsjubileum nästa år. Och då var det så att den kom utifrån en krissituation. För att den dåvarande styrelsen hade ständigt röda siffror. Och styrelsen då kläckte idén att man skulle försöka hitta ett mer kontinuerligt sommarprogram. Vi hade tur då, vi hade en ordförande som har en kulturförankring av rang, Margareta Garpe, som är min gamla bästis och som har fritidsboende på Gotland sedan många år. Och hon tillsammans med styrelsen, hon hade ju väldigt mycket kontakter. De bestämde sig för att det skulle vara två kriterier som gällde. Antingen skulle du vara boende på Gotland, eller också så skulle du ha någon stark förankring till Gotland.
För att få medverka
och presentera program. Vi hade ju inte någon som helst möjlighet att ekonomiskt betala folk någonting utan, och inte heller resor och så. Utan man måste komma för att man tyckte att det var viktigt att ställa upp. Och då hade de redan från början ett program som innehöll väldigt många kända författare och andra kulturpersonligheter som gjorde att det drog verkligen. Och redan efter en 3-4 år så vänder de röda siffrorna till svarta siffror och det är de fortfarande nu. Det vill säga vi har kunnat börja göra renoveringsarbete på bygdegården, vilket verkligen behövs. Väldigt mycket ideellt arbete men också sånt som är, material kostar hur man än bär så. Och nu sitter jag i kommittén sedan några år som skapar sommarprogrammen och det är jätteroligt.
Jag tycker det har varit alldeles fantastiska program.
Mm.
Och vi, så fort vi är här när det går ett program så är vi där och det är ju fullproppat.
Ja,
det
är jättemycket folk.
Hela tiden.
Vi hade 8 kvällar i sommar och vi hade ett genomsnitt på 90
personer
som besöker, vilket ju är helt fantastiskt.
Hur många stolar får ni in?
Ja, vi får in 120 och det hade vi hade ju 120, 130, 140, men snittet var 90.
Tyvärr så missade vi väldigt många i år. Ett som jag speciellt fäste mig vid, det var vår pappa Sigge Fürst. Och det var Lena Fürst och hennes 2 bröder som berättade.
Precis.
Jag hoppas de kan göra om det någon gång. Lena Fürst bor ju alldeles här intill, både dig och mig.
Det var ju så som det växte fram, just den idén. För att Sigge köpte på 50-talet en gård. En gammal
medlärgård
som ligger alldeles i närheten av oss här. Ja. Och där är ju barnen uppväxta, det är deras sommarparadis.
Mm.
Och de har funnits här. Och Sigge engagerade sig oerhört mycket i bygden. Han var med och byggde upp det som kallades för Syssnekarnevalen. Och som också hade ekonomiska motiv för att samla in pengar till att kunna förbättra eller på något sätt till hamnen på Sysnä som var i dåligt skick. Och det är väldigt många människor på Gotland som har egna privata minnen utav Sigge. Inte minst här på Östergarn, Gammelgarn då. Så att vi kom på att det trodde vi skulle dra mycket folk, och det gjorde det också. Så det blev en jättefin kväll.
Ja, verkligen. Jag förstår det. Jag är så ledsen att jag inte kunde vara med.
Ja.
Men hörru du, vi är tvungna att sätta ett stopp för just det här programmet i alla fall. Och jag vill tacka dig så väldigt mycket för att du hade lust att berätta det här för oss Tyresöbor som ska lyssna på det nu.
Det var väldigt roligt att få möjlighet att nu göra det. Jag vill säga, det är ett axplock av mycket som känns som bara en del av mitt liv, det som vi har hunnit tala om.
Ja, jag förstår det.
Men som känns som väldigt viktiga delar. Ja. Ändå är jag glad att det blev mycket Afrika.
Ja, så du ska ha hemskt mycket tack för det.
Tack själv.
Ni har alltså hört Katarina Michanek som har berättat om delar av sitt liv, viktiga delar. Och så får vi önska god fortsättning på den lilla sommar som är kvar.
Tack för det.
Ja, tack ska du ha. Hej då.
Det här programmet hörs på Radio Tyresö 91,4 några gånger per dygn i 3 veckor. Och om du vill höra programmet igen så kan du gå in på webben www.tyresoradion.se och sök på Michanek eller på mitt namn, Gunnel Agrell Lundgren. Och som avslutning så önskar sig Katarina den här låten. Tack för att du lyssnade. Hej då!
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig 2 ögon, och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från ett vita. Och högt där uppe himlens mantel strör med stjärnor bland mängder människor, den är som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig hörsel som i all sin vidhet fångar natten och dagen, sursor och små fåglar, turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn, och röstens ömhet hos dem som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag fick orden för tankarna jag tänker. Moder, vän och broder, ljuset som upplyser den karga väg min älskling själv ska vandra. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig lång vandring för så trötta fötter. Jag gick genom städer, genom djupa vatten, över stränder, berg, i öknar och på slätt land, hem till ditt hus och dina gröna ängar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta som i grunden darrar när jag ser på frukten av det hjärnan skapar, och det goda så långt borta från det onda, när jag ser in i dina klara ögon. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet, det har gett mig smärtan. Så så att jag kan urskilja lyckan ifrån sorgen. De två ting som skapar alla mina sånger och mina sånger som är era sånger och alla sånger som är samma sånger och mina sånger som är era sånger och alla sånger som är samma sånger.